Tvåhjärtat, skriven och inläst av Maria Fischer och Odén. Hälsingland är skridfinnarnas land, beläget i de höga bergstrakterna som kallas Ripiska, där det ligger evig snö. Människorna är där härdade av kölden och flockar av vidunderliga människor hindrar ett ytterligare framträngande. Adam av Bremen år 1075. Prolog. Ett blekt ljus hade börjat leta sig tillbaka och skimrade ovanför bergstopparna när kvinnans skrik mattades av. Hon var ung och stark, men hade redan gått en hel natt, en dag och ännu en natt sedan hon la sig ner på jordmoderns golv för att föda. Nu var hon helt orörlig. Det lilla huset var inpyrt av svett från henne och de två kvinnorna som satt på knä bredvid. Golvet var hårt, lera trampat av många fötter. Men under föderskan hade blodet bildat en grumlig pöl, trots att de ännu inte skymtat barnets huvud. Det var länge sedan någon haft tid för elden som bara glödde och skickade en tunn vimpel av rök mot hålet i taket. Det var mörkt. I hörnen var alldeles svart. Du måste dricka, mumlade jordemodern Lin. Hon smulade några torkade blad i en bägare med vatten och höll fram mot föderskans läppar. Men det rann ner för hakan och bildade en mörk fläck på tunikan. Lin rynkade pannan. Den plågade kvinnan på golvet hade slutit ögonen och födslovåndorna syntes inte längre i ansiktet. Till och med kvidandet hade upphört och Lin tyckte inte om stillheten. Moder, ta inte räv ifrån oss, viskade hon så lågt hon kunde. Mest för att hålla paniken borta reste hon sig och gick bort till kistan med örter. Mörkret hindrade henne inte. Hon hade hittat i kistan med slutna ögon. Men hon hade stått här för många gånger sedan räv kom för att föda sitt barn för att våga tro att de skulle kunna hitta något som kunde hjälpa den stackars flickan. Ändå stod hon här och stirrade ner bland knyten och knippen. Så länge hjärtat slog måste de kämpa. Trast, ge mig en ren bägare. Medhjälparen sökte i högen av bägare i trä och lera. Men de var alla solkiga av örtekokter när de försökte hälla i räv för att stoppa kräkningar, dämpa feber och ge ny kraft. Trast sneglade villrådet på Lin som kände hur den svaga låga av beslutsamhet hon lyckats tända falnade igen. Det hade verkat så bra när fullmånen brutit fram genom molnen den första natten de hukat sig över räv. Fullmånen som kunde ge de barn som föddes under den förmågor. Men bara om modern överlevde länge nog för att föda barnet. Lin lät händerna sjunka. Det fanns inte en ört i hennes kista som kunde rädda räv. Och hon erkände till slut för sig själv att de inte skulle kunna rädda både mor och barn. Nu var frågan om någon av dem skulle vara vid liv när morgonljuset väckte byn. Lin slöt ögonen och rörde vid den lilla keramikfiguren av en bredhöftad kvinna som hon hade runt halsen. Hon började formulera en bön men blev avbruten av medhjälparen. Barnet, Lin, det kommer nu och det har segerhuva, ropade Trast. De båda kvinnorna kastade sig fram och såg häpna en kraftig kalufs avteckna sig genom fostersäcken mellan rävsben. Lin rynkade pannan. Barnets huvud täcktes verkligen av fostersäckens segerhuva. De behövde alla goda tecken de kunde få, men att just detta olyckans barn följdes av både den ljusa månen och de övernaturliga krafternas huva var märkligt. Skulle de lyckosamma tecknen följa med ner i den kalla graven? En svag rörelse innanför hinnorna fick henne skaka av sig de dystra tankarna. Det fanns ingen tid för dem nu. De måste hjälpa barnet när räv inte längre hade några krafter. Att den plågade barnaföderskans hjärta ännu slog var ett under. Nu arbetade kroppen av sig själv och underlivet sprack långsamt för att släppa fram barnet. Lin hade aldrig sett någon gå sönder så mycket, trots alla de gånger hon hjälpt barn födas. Men det fanns inte längre något att göra. Efter vad som kändes som en evighet kunde de förlösa barnet. Då föll tystnaden. Under blod och hinnor var kroppen allt för bred, och det var något märkligt med huvudet.